Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Till hösten, vad ska vi göra då?
Då blir det någonting annat.
Är det häxorna?
Och då blir, nej, vad är det häxorna?
Ja, men i Eastwick.
De ska göra den, ja.
Det vet du att de ska göra.
Mm.
Men ska du göra Jack Nicholsons roll?
Jag vet inte.
Skulle du vilja det?
Kanske.
Ja. Det slog mig igår bara. Jag tänkte så här, för jag vet ju att du har gjort den.
Precis, jag gjorde originalkasten i London.
Fast då var du en annan roll än den du ska göra nu.
Så att, den jag ska göra nu.
Nej, men det är bara så här,
jag lägger ord i mina mun.
Nej, men ibland så känner jag så här att det var rätt.
Jag fattar.
Mm. Att, nej, men det är klart att han ska göra. Mm. Om jag hade fått bestämma.
Ja, vad bra.
Hej och välkommen till Kändispodden, Peter Jöback.
Tack så mycket.
Vad härligt att se dig.
Tack. Detsamma.
Ja. Den kändes härligt lagom krystad. Nej, men vad härligt att jag fick komma hit till din teater.
Mm. I det här härliga rummet.
Ja, det är inget fel på det här rummet.
Det här är det är Ernst Rolfs sviten. Ernst Rolf var en av våra största entertainer på sin tid. Och här har suttit ganska många coola människor.
Ja, och nu sitter vi här.
Mm.
Men vi kan börja lite. Berätta, vad gör vi här på Cirkus? Eller vad gör du här på Cirkus?
Och vi är ju på Cirkus för att jag är min senaste show här. Som är min kanske största, vad ska man säga, show i mitt eget namn. Och jag gjorde en show för, vad är det, 20 år sedan eller kanske mer. På Hamburg Busch, som var lite mindre än... Och nu gör jag den här som heter Med hjärtat som insats. Som är en, vad ska man säga, en slags fabel om att ha hjärtat som insats. Men också att lära sig att omfamna sin historia och våga bära den som en krona. Att inte låta saker i sitt liv på något sätt förminska en. Mm. Och utan istället använda det som erfarenheter och power. Mm. Och sen handlar det ganska mycket om, jag gör en föreställning som handlar om en artist, men givetvis är det jag, men jag kallar mig inte själv för Peter i föreställningen, utan jag kallas för artisten hela tiden, lite kanske för att jag tänker att vi är ju alla liksom artister i vårt eget liv liksom, på något sätt. Och att jag tror att min historia, även om den kanske är väldigt för mig då, är speciell då, eller liksom är specifik för mig, men jag tror det finns många saker i min historia som många kan känna igen sig i. Och sen ville jag våga göra en föreställning som var underhållning fast ändå med eftertanke och liksom med en svärta som jag inte har sett någon annan artist i min kaliber eller min position jag vågar göra. Så att jag är väldigt glad för att den har blivit omnämnd som väldigt modig. Och det var väl det jag ville vara. Så att då har de fattat rätt.
Ja. Men det är ju så fall recensenterna som skriver att den är modig. Hur mottagandet från publiken?
Nej, men det är, jag pratar faktiskt om mina kollegor och mina, alltså, och mina fans. Ja. Som är väldigt, har varit väldigt berörda. Liksom, och jag menar, det är som sagt, underhållning ska ju vara kul. Men det ska också engagera och beröra, tycker jag.
Mm. Ja, jag tycker att den är toppen.
Ja, vad härligt. Vad härligt.
Jag gillade också hur cirkus känns omgjord.
Ja, men du vet, det har varit kul. Nu Björn Ulvaeus har ju köpt det här stället, eller det medriver. Och han var ju supereldolog och sa, fan, det här, så här ska man göra, ha cirkus. Liksom. Ja. Och min idé var ju liksom att jag är ju alltid fascinerad av cirkus och sånt där, just för att det är, på något sätt är det någon slags manege och att man blir synad från alla håll. Och liksom det här att man så ville jag liksom att, nu sitter ju publiken liksom på scenen också, just för att, och det är ju olika upplevelser beroende på var man sitter och tittar på föreställningen. Och just att vi som artister inte kan, det finns ingen chans att klia sig i arslet om man, man vill. Nej, men man blir synad hela tiden. Och det tyckte jag var spännande. Det gör ju också att man är ganska utmattad. För att man är ju, det är inte så att man kan vända sig om och utan då sitter det ju någon där också. Så, och det är spännande. Och det tycker vi alla. Vi har ju en ensemble på 7 personer med bland annat då Marianne Mörk och Jens Hultén och Frida Örn och Gunilla Backman. Men man ska också nämna Daniel, Maritzi och Karl Noremo och Elin König Andersson som är med. Ja. Och 2 fina, fina killar, barn som är med.
Ja. Nej, men jag är ju, jag älskar ju show.
Mm.
Jag är besatt av show.
Mm. Vad kul.
Jag är ingen showgirl som du. Men, och det är därför också jag har sett dig så mycket.
Mm, vad kul.
Ända sedan 91.
Ja.
I Grease.
Ja, vad roligt.
Ja.
Ja, det var ju min första så här i vuxen, eller vuxen, men jag var ändå 23 när jag var 22. Nej, var jag 21 kanske? Jag kanske var 21. Hur gammal är du?
Jag är lika gammal som du.
Är du 71?
Ja.
Ja, då var jag 21 då. Men det var min första så där i vuxen ålder. Jag var ju barnskådis, jag växte upp på teatern. Så att jag, min Grease var ju, det var ju superkul. Det var Kina-teatern, vi var ju en helt ny generation av artister.
Ja, ni blev ju liksom superstars.
Alltså, ja, vi blev tonårsidoler och det var ju så där. Jag minns att det var, när vi gjorde, jag tror det var Fame, eller det var Grease, så gjorde man en omröstning i Aftonbladet, vilken artist som deras läsare då, Aftonbladet Puls, ville helst ville träffa, så här, som idolträff. Och då var så här, 1, Newcastle on the Block, 2, Peter Jöback, 3, Madonna, 4, Michael Jackson. Men det var så här, men det var ju mycket, det var ju så mycket då runt mig, och det var ju därför Nile City gjorde den där klassiska sketchen med Malin Cederberg, heter hon, eller Cederskog, när hon står på ICA och är så här, känner du Peter Jöback? Är du känd eller? Och så berättar hon hur jag går ner i spagat och sjunger en jättebra ballad. Så här, jag älskade den sketchen. Men, för det var ganska absurt att det var ganska så här, att några musikalkillar kunde bli så hypade liksom bland tonårstjejerna.
Ja.
Så det var ju, men jag kände ju ganska tidigt att jag ville någonting annat än att bli tonårsidol. Och jag har ju, med tanke på din podd som heter Kändispodden, jag har ju aldrig haft en längtan efter att bli kändis. Utan jag har ju snarare velat bli erkänd. Och det är väl det jag har kämpat med hela tiden, att bli erkänd för det, för det jag kan och det jag gör. Och det har varit mitt mål. Så att när jag hade varit på Kinateatern några år så kände jag att jag måste vidare, jag vill någonting mer liksom. Och hade turen då, jag släppte någon platta där i början också, jag gjorde EM-låten Fotboll med Tove Janek.
More Than a Game.
Men, ja, precis. Ja, men sen så kom jag ju, sen var det ju att jag gick på en audition för Björn och Benny, Kristina från Duvemål, och sen förändrades mitt, då fick jag väl mitt erkännande när jag fick den.
Ja, ja, det måste man väl säga. Att du fick.
Ja, fast min dröm egentligen var ju från början hela tiden när jag var tonåring. Jag ville bli pop. Jag håller på med musik bara liksom. Mm. Sådär. Och att teatern för mig var mer förknippat med att överleva och att fly bort liksom.
Ja.
Sådär. Men nu idag så är väl kombinationen det som är det roliga med min karriär. Att jag har liksom musikteatern. Jag känner än mer och mer för skådespeleri, att jag skulle vilja filma mer och jag skulle vilja spela mer, vad ska man säga, rock eller straight theater liksom, inte musikteater. Och sen att jag har min musik då, som jag känner med den nya skivan nu känns, jag är supertaggad.
Ja, för den släpps ju, vad blir det, nästa vecka?
Ja, den 26 oktober.
Ja. Ska du dra lite om den då, innan vi kör vidare?
Nej, du får bestämma. Jag kan berätta om den. Jag är superstolt på den.
Ja, jag tänkte att vi skulle prata lite om den sen, men jag tänkte nu vinner på den. Jag sa ju till dig att jag tyckte att du kändes vuxen, och det var inte någon kritik.
Nej, men jag tar ingenting som kritik. Jag tar faktiskt inte så mycket som kritik längre.
Nej, men det kan ju låta som att jag hade tänkt att du inte var vuxen. Mm. Det kändes. Nej, men jag gillar. Jag vet inte vad det är jag gillar. Men jag tyckte att det kändes dyrt. Kan man säga så?
Skivan?
Ja.
Ja, ah, kul. Den är dyr. Nej, men nu, men... vet du vad? Alltså, det är ju som sagt, det är 7 år sedan jag gjorde en studioplatta. Och... det är mycket vatten som har runnit under broarna liksom sen dess. Och jag tror att livet har kommit ikapp mig. Jag menar, jag har ju blivit pappa. Det är liksom, jag har gjort min... Jag tror att det stora liksom, själsliga resa som jag gjorde för 15 år sedan. Liksom, nu, det tar ganska lång tid att det hamnar på, rätt på plats. Liksom, du vet... man tycker att man är klar liksom, när man har gjort det. Och sen så är det ändå att man får beta av bit för bit hela tiden. Och jag tror att jag är på en plats med mig själv. Där jag känner mig så extremt orädd. Jag känner mig... Jag är den jag är. Jag är nöjd. Men hungrig. Det är någonting som är viktigare än mig i mitt liv. Det är mina barn. så att...
Är det en ny känsla?
Ja, men du har ju sett min show. Så jag, menar, jag har ju varit väldigt mycket att... men det har ju som sagt... Och det är inget jag skäms för idag. För jag vet ju att det kommer någonstans ifrån att jag hade en enorm längtan efter att bli sedd och bli bekräftad. Och det hade för min barndom att göra. Och när man känner själv att man har en sån känsla när man är vuxen och... bara lägger skulden på sig själv och tycker att man är hemsk. När man kommer på, ja just det, finns en anledning till det. Då blir det ju lite lättare att handskas med den grejen. Plus att jag känner att där är jag inte liksom idag. Så jag blir glad att du känner att det känns som att det kanske är en... att om du använder det ordet som att det känns en mer vuxnare eller någonting, så är det ju, för jag är ju 47 år idag och jag känner att på något sätt att jag är vuxen och jag är, men å andra sidan så kan jag också samtidigt känna att när jag var yngre så var jag väldigt lillgammal. Att jag kan känna att jag har mycket mer barnet i mig, att jag har liksom kanske också separerat lite och att gud, hur ska man förklara? Jag tror det har jättemycket med att jag har städat ut i min garderob liksom, och under sängen. Att jag, liksom, jag har inga demoner och det är ingenting som jagar mig. Som det gjorde förut. Liksom. Och sen att jag har kommit fram, för jag har ju varit så fram och tillbaka just med musiken och ska jag hålla på med det eller inte och sådär, för att det har varit lite som en drog för mig också. Men givetvis kommer fram till att det här är mitt, jag älskar det här. Mm. Det här är vad jag vill göra, det här är mitt sätt att uttrycka mig. I början av mitt liv så var ju musiken det enda sätt jag kunde uttrycka mig. Jag kunde inte prata, jag kunde inte konversera, för jag var för blyg eller jag hade för mycket hemligheter och kunde liksom... Att det blev liksom inga bra snack. Så då så här, då sjungs det istället. Så mina låtar... Så för dem som... Jag sa ju det när jag släppte min samlingsplatta för... nu är det 2006 eller 2007. Så sa jag det... För det första tyckte jag det var så här... Hur ska jag kunna göra en samlingsskiva? Jag som har gjort 70 olika musikstilar liksom. Samtidigt som jag blev väldigt rörd när jag satt ihop den. För att det var så här... Jo, men det speglar ju den personen jag var vid den tidpunkten jag släppte skivan. Jag har varit otroligt sann mot den jag har varit. Och jag var inte kommit att vara var någonstans. Nu har jag tappat tråden. Men musik, som sagt, musiken har varit ett sätt att uttrycka mig.
Ja. Du, om vi hoppar tillbaka lite till där när ditt erkännande kom.
Med Kristina.
Ja, då vart ju du liksom lite... larger than life. Nej, men alltså du gjorde ju ändå, det hade ni gjort lite innan, men jag tänker att det här med musikalgenren blev ju lite cool med dig, kan man säga.
Det blev, jo, men det var också för att jag gjorde Kristina. Och där måste jag säga att det var ändå jag tror att det som hände var att alltså, jag hade ju inte den största rollen i Kristina. Jag spelade ju Robert. Och jag minns när jag fick rollen. För då var jag också, det är så typiskt hur jag var då. Jag tänkte ju bara att jag skulle ha de största grejerna. Liksom. Och jag, när de ringde, ja, men jag skulle spela Robert. Jag bara, va? Har jag inte fått Karl Oskar? Liksom. Och sen ringde jag till mina kompisar och de sa, gud, Robert, det är den bästa rollen. Ta den. Det är honom man tycker om. Så det som var häftigt med Kristina var ju att publiken valde mig. Det var ju de som valde Guld blev till sand. Det var inte den låten man pushade för. Man pushade för Du måste finnas och Hemma. Men det var när Guldet blev till sand släpptes på Svensktoppen som det sa pang. Liksom. Mm. Och sen är den vevan mycket tack vare att jag fick chansen att jobba med Björn och Benny som har lärt mig jättemycket och Lars Rudolfsson, regissören. Så öppnades ju en dörr internationellt för mig. Mm. Och jag hade ju varit på den och nosat innan, men inte liksom nått hela vägen fram. Men helt plötsligt så fanns det en hel... Man lyssnade på ett annat sätt. Mm. Och då nailade jag redan efter ett år. Ett och ett halvt år. Som jag då fick Miss Saigon, en av huvudrollerna i Miss Saigon. I London, i West End. Och det var ju första gången på jättelång tid som en svensk hade fått en sån stor roll. Så det blev ju så mega stort. Och jag har fattat nu efterhand när jag går igenom gamla klipp och sådär att hur stort det var. Mm. Och hur mycket det stod i tidningarna. För jag missade det liksom. Jag vet bara att det kom, jag hade kanske 5-6 intervjuer i veckan och det var bilagor som skulle göras. Så fort jag gick runt i London och visade mitt London och...
Men du tyckte bara att det var helt normalt, för där var du i din...
Ja, men tempot gick så fort och jag var också i en spin och sådär. Och jag lärde... Jag var ju så ung, jag var 26, 25, 26 år, du vet. När jag tänker nu, vilket stort ansvar som 25-åring från liksom Sverige och ska axla en stor huvudroll liksom, i London. Men det blev naturligt för mig. Det var mitt tempo och liksom... jag bodde där mitt i West End och...
Vad ler du åt nu?
Nej, men det var en sån crazy tid liksom, som jag menar, hade jag liksom, om man ska så här, önska någonting då, så hade man skulle ju vilja varit, men då kanske jag hade varit mycket mer nervös. Jag var liksom, jag bara gjorde det, men jag menar, om jag jämför med när jag var i New York då, så gjorde Fantomen, det var ju ändå 42 när jag gjorde min Broadway-debut. Och då kunde jag ju njuta av det på mycket. När jag var i London och 25, då var det ju bara... Det, på något sätt så sprang tiden förbi bara liksom. Och det var självklart att jag träffade den och gjorde det och gick på den audition och provfilmade för det. Och, alltså det var ju som en... jag tror också att idag är jag ju så mycket mera... Jag kan känna mig tacksamhet för saker som händer mig. Och jag omfamnar ögonblick med publiken. Du vet, när folk ställer sig upp efter en föreställning så blir det wow, häftigt. Mm. Eller jag ser någon som skrattar eller gråter. Någonting, så blir det, jag kan ta in det. På något
Men när annat. Landade du i det då? För att i början här så nämnde du tjejerna. Eller dina barn.
Mm.
Och du känns... så härligt amerikansk, alltså när du var ung, det här med att du siktade liksom, för det, jag kan känna igen mig i det, att det där, att jag, för det brukar min sambo säga, han säger alltid att jag är så knäpp för att jag ser aldrig en begränsning i någonting, utan jag tänker okej, hur löser vi det där?
Ja, men så var det liksom, också. Nej, men jag menar, om du frågar min manager då, Marie, vi började jobba just efter Miss Saigon, det var 97 och vi har jobbat sedan dess, men är det liksom, har någon byggt upp en mur framför mig och sagt att här kan du inte komma in. Mm. Liksom. Då har jag ju stångats tills den där jävla muren har ramlat ner.
Ja.
För att, jag menar, för att jag vill det liksom. Mm. Och just det, om man kollar, jag menar, det har varit roligt när jag kommit utomlands och gjort mina teaterroller där, så säger de, när de läser mitt CV, så säger de, du har ju liksom two artist lifetime liksom, i det jag gjort. Nej, men och sen att jag... Nej, men, och då har jag haft det här att ingenting är omöjligt. Liksom. Men samtidigt har det ju... Så här, i efterhand så har jag ju sagt att jag drevs av en enorm revanschlust. Mm. Liksom. Och det har jag pratat med sådana som... Kända idrottsmän som har vunnit OS-guld och allt med... Så tittar de men man tittar på varandra så bara, vi hade ju inte varit här om inte det där och där hade funnits i bakgrunden. Nej, typ, vi hade inte sprungit den där extra milen och övat de där extra gångerna. Och, så att, det är ju en jättebra drivkraft, men den är livsfarlig för man blir liksom inte nöjd. För det finns alltid någonting mer. Och det var ju det jag kom fram till när jag var 32, att jag kände att jag måste göra någonting åt det här. Och det var ju och så på det sättet där förändrades mitt liv jättemycket, och det var ju musikens förtjänst, för det var när jag skulle göra jag hade gjort en popplatta. Jag var signad med Sony International först. Jag gjorde en platta som hette Only When I Breathe med en låt som hette Higher som spelades väldigt mycket på radion i Sverige. Och de ville liksom att satsa på mig internationellt, och jag skulle göra en ny platta som heter I Feel Good and Worth It som jag pratade om i förra sådana här. Och jag tränade som en idiot, som jag sa här på förut också, jag plattångade mitt hår, jag liksom gjorde allt rätt tyckte jag, men den gick inte alls den skivan, och det var ett snack om att, ja, men som sagt, lansering utomlands och sådär, och då tog mitt skivbolag mig till kontoret och sa, vi har tänkt om sak, vi tror på dig, men vi har tänkt att kanske du skulle kunna göra en julskiva på svenska. Och jag sa liksom, skämtar du med mig, det är det sista man gör i karriären, gubbjävel. Nej, men du. Och
sen skrattade du hela vägen till banken.
Och sen så sa jag, men jag tänkte på att du ska jobba med Lars Hala, som hade jobbat med Bo Kasper, eller startat Bo Kaspers, och jobbat med Sofie Selman. Och Sofie Selman gillade det väldigt mycket att lyssna på hemma, och han är en fantastisk gitarrist. Så att jag sa, vi kan träffa honom. Och då satte vi i en studio först och bara testade låtar, och då så gjorde jag Jul, Jul, Strålande Jul. När han spelade de här ackorden på gitarren, då brast det för mig, för då kom hela min barndom upp, och så sa jag till honom så här, nu gör vi världens bästa julskiva, och det blev den här Jag kommer hem igen till jul, som var en väldigt annorlunda julskiva i sitt slag, för att vi blandade gammalt material som så gamla klassiska julsånger med nyskrivet material. Och bland annat Leonard Cohens Halleluja som jag gjorde om till en julhymn då, som har blivit en klassiker idag, måste jag säga. Och den skivan är ju fantastisk. Jag menar, jag tror att så här 9 miljoner laddar ner den på Spotify varje år. Och,
men den har väl också sålt en och annan innan?
Ja, den har sålt mycket. men det som är kul med det, sen har jag gjort julturnéer, men inte så ofta, men några gånger så här, var tredje, fjärde år och sådär. Och det är ju roligt att återvända till den här skivan. För att jag minns första julskivan, eller 79, gjorde jag här på Cirkus. Och då pratade jag om min familj och typ ljög nästan. Du vet, för då pratade jag om hur jag ville att det skulle vara. Liksom. Och ju mer tiden gick, ju mer modigare blev jag. Och mer saker hände ju mitt. Jag kom ut och det var massa saker som hände under den här perioden. Så att för varje år jag gjort julskivan så har ju julkonserterna blivit mer och mer ärliga. Liksom. Och det känner ju publiken också. Det är häftigt, och det blir liksom en annan tyngd i det också. Det blev liksom en klassiker. Och sen ju efter det så följde ju många så här bra svenska plattor liksom, med det här platsen. Där Mauro hjälpte mig och skrev jättemånga låtar. Med bland annat min pappa, en låt som heter Mellan far och son. Där han var jävligt gullig när jag hade släppt skivan, så sa han, det är en sak jag måste säga till dig, jag måste tacka dig för att du fick mig att äntligen skriva den låten som jag ville skriva till min pappa liksom. Så det har varit liksom, och sen gjorde vi en skiva som heter Människor som du och jag, där Stockholm i natt var med, som också blev en sån där superstor låt för mig, som jag gjorde, som hade mycket så att jag ville göra någon slags här Stockholmsplatta om liksom. För då hade jag hängt ute mycket. Jag liksom, det var en helt annat, hade en annan livsstil då. Och det fanns så mycket ängslighet och liksom många vilsna människor och sådär. Men det slog mig då också. Jag hade gått mycket terapi. Och jag kände det när liksom maskerna föll på alla. När man satt i liksom gruppterapi. När maskerna föll så insåg jag att vi är ju alla lika oavsett var vi kommer ifrån. Man vill bli älskad och accepterad för den man är. Ja, och sen gjorde jag den skivan, och sen började jag lite. Sen kom ju Cabaret-musikalen som var jättekul att göra, en roll som jag inte hade som många inte trodde jag skulle göra liksom, som blev en kick i liksom skådespiten, att jag fick visa en annan sida av mig. Och sen var det, men sen har jag gjort mina skivor, jag har varit mest liksom, du vet, jag har tolkat fransk musik, eller för jag kände lite efter den här Stockholm natt att jag visste inte riktigt vad jag skulle göra liksom, för jag kunde inte göra en sån skiva till och sådär. Och så har jag haft längtan att vara utomlands. Men då jag flyttade till New York 2009, för det var så här time out år för mig. Och då bodde jag i East Village. Jag hyrde en liten lägenhet med kackerlackor och råttor utanför. Men ett av mina bästa år. Just för att jag har jobbat nästan konstant. Liksom.
Men på vilket sätt var det bra då?
För att jag inte jobbade.
Ja, men det fattar jag. Men jag tänkte mer, vad hände mer med dig då? För jag tänker, du känns ju så sjukt driven. Mm. Och då att inte jobba på...
Nej, men det var ju det jag behövde. Jag var ganska trött också. Men jag ville se, för jag upplevde liksom att jag hade blivit mina prestationer. Alltså om jag skulle presentera mig själv för någon så här. Hej, gör inte du. Peter heter jag. Och så kunde jag säga, liksom, jag har jobbat med bland annat Björn och Benny. Att förstå att jag varför säger jag det för? Varför kan jag inte säga att jag heter Peter och att jag gillar musik?
Ja.
Så jag åkte dit och så tänkte jag att nu är jag på ett ställe där ingen har en aning om vem jag är. Med inga ambitioner att jag skulle till Broadway eller liksom göra någonting där. Till att börja med i alla fall. Och sen skulle jag gå runt. Och så var det så häftigt att gå runt ett ställe där ingen... Och titta folk mig så här och liksom blinka lite. Så tänkte första gången tänkte jag, ah, fan, känner de igen mig här? Men sen tänkte jag, fan, den här killen kanske tyckte jag var snygg. Liksom, du vet, så här, en så här känsla som jag inte hade tänkt på innan. För man har alltid varit så här apan i buren. Liksom, eller? Och sen började jag hänga med ett gäng, ett liksom gay-community. Med bland annat ett tjejband som heter Betty och Kate Pearson från B-52. Och Sia Fuller, Chandelier Sia. Och en annan musiker som heter Gaylan Dorsey. En Bowies bassist. Så vi började hänga och liksom umgick. Så vi hade ganska mycket gemensamma historier i livet. Så vi hade jättekul och jag hängde med dem och spelade lite med dem och sådär. Och sen kom jag på då att när jag var där, i och med att jag är driven, att jävlar, jag ska göra en coverplatta i New York. Så gjorde en skiva som heter Isai Story. Jag åkte upp till Woodstock, hyrde en studio och tog lite musiker där. Och så kom de här sångerskorna upp med mig och så spelade vi in den här. Skivan där gjorde, just med Sia så gjorde jag Wicked Game. Ja, och sen åkte jag hem och gifte mig.
Men var inte du och Oscar tillsammans innan du åkte dit?
Jo, vi har varit länge. Vi hade lite, inte paus, men vi var ifrån varandra ganska mycket det året. Vi båda hade en sån här...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Lite ta hand om oss själva. Oskar gjorde sin resa med adoption och grejer och sådär som man hade. Men ja, och sen så och sen dök Fantomen upp helt hipp som happ, och sen blev det väldigt många år. Som också var så här, och då tänkte jag, nu är man, jag satsar på musikteatern ett tag till, för att, och det slog mig att den rollen, jag tänkte först, gud, Fantomen, vi måste inte det liksom, och jag hade sett den för 100 år sedan, hade jag somnat så här, när jag såg den. Men så såg jag den igen och så slog det mig, shit vilken bra historia, och så kände jag så här, där är ju liksom, alltså jag kände igen maskgrejen och att liksom bära en mask och The Abused Child och liksom på något sätt så här, vad händer med någon som är med om en trauma tidigt? Vad, det här enorma besattheten av någonting, oavsett vad det är då liksom, och kanske lite självcentrerad och sådär. Så, men så sa jag att jag skulle jättegärna vilja spela den här rollen, men på ett villkor, att jag vill inte spela monstret, jag vill spela The Abused Child, jag vill spela den sårbara liksom, bara, vilket var ett jävla lyckodrag för mig, för att det gjorde att jag stod ut i liksom tolkningen, och sen jag spelade i London ett halvår först, var med i deras stora 25-årsgala liksom, som sändes över hela världen, och sen så när jag var klar så frågade Cameron McIntosh, som är producent för föreställningen, så frågade, vill du göra det här igen liksom, här? Jag bara, men jag kan tänka mig göra någon annanstans här. Ja, vad då någonstans?
Helsinki.
Nej, ja, precis. Och då gud, det låter som att det ska vara något negativt med Helsinki.
Det jag menar bara jämfört med Broadway.
Så sa jag, ja men jo, du vet vad jag vill liksom. Jag vill till Broadway. Ja, vad kul, sa han. Så här. Och sen gick det några dagar och så ringde han mig. Så han, kan du åka i vår?
Mm.
Och där på något sätt med musikteatern så blev det som en... Det var som en båge. Det var som slutet på en båge. Jag gjorde min debut när jag var 10 år. Sound of Music. Jag träffade Ulla Sallert som var dåtidens största musikalstjärna. Som hade gjort, var en av de första som fick en riktigt stor roll på Broadway. Och hon pratade med mig när jag som rund 10-åring satt i hennes loge. Och hon berättade om den här balla stället i New York som det blinkade och grejer. Och alla stjärnor och sådär. Och så sa jag till henne, om den där tanten kan så kan jag också. Och så gjorde jag det. Men det tog mig liksom 32 år då. Och jag är så glad att det inte hände när jag gjorde Kristina. Eller att det inte hände när jag gjorde Miss Saigon. För att då hade inte jag varit närvarande på samma sätt som jag var. Jag njöt varenda kväll på Broadway. Jag gjorde säkert... Första sessionen gjorde jag 300 föreställningar. Och det var som en så här... Det var bara en glädje liksom, varenda kväll.
Men nu så har ju du gjort lite så som du själv sa. För nu har du suttit och berättat här om hur fantastisk... Men du är ju fantastisk. Vi börjar där.
Har jag berättat att jag är fantastisk?
Nej, men
du
har gjort en fantastisk resa. Mm. Det är därför jag gillar dig.
Okay.
Men du har ju... Jag har aldrig någonsin haft en sån dröm som du. Alltså jag älskar teater och show, men jag skulle aldrig i hela mitt liv ställa mig på en scen.
Varför inte då?
Nej, det är det vidrigaste jag vet. Jag hatar att vara i centrum.
Men jag tänker att få journalist och så här, skriver du också? Du skriver, så är det en dröm att skriva?
Nej, det är ingen dröm. Det var en slump.
Okej. Okay. Vad är din största dröm då?
Ja du, nu sätter du mig på pottan.
Har det med nya underhållning att göra? Har det med liksom...
Ja, nej, men alltså,
berätta historier?
Mm. Ja, kanske. Jag vet inte riktigt vad min största dröm är. Den skiftar också lite grann.
Nej.
Det enda jag känner är att jag är så gammal nu, eller har kommit så pass långt att allt jag gör måste jag liksom känna att det är härligt. Alltså jag är så luststyrd som ett litet barn. Mm.
Men det är jag också.
Så här, men jag tänker att den fantastiska resan du har berättat om är ju härlig. Jag tänker mer att om man går på djupet på några få grejer, så tänker jag att den här drömmen om Broadway, du ser att du njöt där varje kväll. Men var det verkligen så härligt? Eller var du någonstans ensam i det där? Eller liksom, hur kändes det att komma dit?
Jag var precis rätt plats i mitt liv när jag var där. Det var liksom... Som jag sa, jag var så grundad när jag kom dit. Så det var precis rätt här. Och det är på något sätt som att det var meningen. Och jag kände ju när jag var liten att jag ska dit. Mm. Så det var heller inte så här att jag var förvånad. Det var ju bara en fråga om när.
Mm. Det tycker jag är så skönt.
Nej men så var det. Det har liksom, det har nog alla som har varit runt mig sagt så att det var inte konstigt liksom att jag kom dit. Men att jag skulle spela Fantomen och att jag sen då var det, 5 år senare blir ut, alltså blir handplockad att göra den på 30-årsjubileet av just de som har gjort den.
Mm.
Är ju, var ju, det var ju mer överraskande för mig. Det var liksom att, att de tog mig sådär. Mm. Och kändes som ett, det var också så här ett enormt erkännande för mig.
Ja, det är ju fantastiskt. Det är ju en annan gubbe som har gjort den där rollen.
Ja, men, och du vet, jag fick vara på Tony Awards och sjunga på Tony Awards. Och det är också en sån här grej. Det är, som, det är ju teaternas Oscars liksom. Mm. Men sen är det så här att jag tror att när jag, liksom, när jag tillfrisknade liksom min sorg från min barndom och sådär, så tror jag att jag, och vi pratade om revanschlust och sådär, det var en stor del. Men det som också har drivit mig, som är min drivkraft idag, det är ju att samarbeta med andra människor i olika uttryck. Liksom, så här, och att just min kärlek till musik och teater, att liksom testa olika saker och att ha modet att bara för att du lyckas inom en genre så ska du sluta att göra det. Jag menar, jag studerar jazz, jag är ju utbildad jazzsångare på Musikhögskolan i Stockholm, det är ju inte så många som vet. Alltså jag har gjort så otroligt, för att jag älskar musik liksom, du vet, och att jag drivs av just med samarbeten, men också att jag vill se hur långt jag kan gå och hur bra jag kan bli. Alltså det handlar ju mer om att jag vill att mitt sätt att berätta historier ska bli tydligare och bättre och ärligare och mer sårbart och liksom mer inte lägga på något utan vara så naken som möjligt inför min publik liksom, och tydlig i mina uttryck och sådär. Och då har jag ju varit modig i och med att jag inte har varit styrd, alltså har styrt, låtit mig styras av vad som ska sälja mest när jag gör saker. Eller liksom att jag bestämde mig tid att jag ska göra det jag vill.
Mm.
Och sen har det visst, självklart, det har varit vissa undantag när jag liksom har gjort som folk har sagt att jag tyckte jag ska göra också. Men
typ en sensation.
Men då var det en kille som har längtat hela sitt liv att bli sett. Mm. Det var liksom, det bara vad det handlar om.
Men vad kan du ge ett exempel på någonting som någon har sagt åt dig att göra? Som du inte riktigt var 100% pepp på?
Men jag tror Melodifestivalen andra gången. Mm. Hollow. Men jag älskade låten och Linda Preacher som sjöng låten på demon. Den borde de släppa. Den var helt fantastisk. Och hon gjorde den ganska enkelt med bara piano. Och så skulle jag nog också vilja ha gjort det. Men det var mitt egen move att den blev som den blev. Den blev bra. Men jag hade nog velat vara med i Melodifestivalen med en egen låt som jag skrivit själv. Om jag skulle vara med igen. Alltså om jag skulle vara med. För att jag ville göra min... Men Fredriks låt var så bra. Och det var liksom så här... Många ville att jag skulle göra... Folk har längtat att du ska komma tillbaka liksom, och göra den. I och med att du kom näst sist i Melodifestivalen när du var med. Och du har sån stor framgång så kan du inte vara med. Och då tror jag att den där lite så här... Yes, revansch liksom, du vet. Men det var jag lärde mig mycket av det. Det var bra. Jag tycker sådana grejer är bra. Nu gick det ju, jag kom ju till final och allting. Det var inte liksom... Jag menar, jag hade ju insikt att jag ville vinna.
Du var
vinna.
På ditt namn.
Vad sa du?
Du kom till final på ditt namn. Nej, jag säger inte att låten var dålig.
Jag tycker låten
men,
var
men,
bra.
Nej, men det är inget fel på den låten. Nej. Jag tänker mer att du var en sån stor star.
Kanske, men det var bra för jag fick faktiskt lära mig lite hur branschen funkade på ett annat sätt i de stora sammanhangen här. Jag har ju liksom alltid kunnat hålla mig på min kant liksom, och gjort min grej och det kommer folk ändå. Liksom. Men här, nu kastades jag in liksom, i hur det funkar i hetluften. Liksom. Det var bra. Då visste jag liksom, det ska jag inte göra, det vill jag inte göra, bla 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 och sådär. Så det är ingenting jag ångrar, men om, för att nämna någonting så var det väl det. Det är mer tidigare grejer. Från och med julskivan så har det varit mitt race hela vägen. Mm. Liksom, och nu liksom när vi efter Fantomen så vi tog ju hit den i Stockholm, det var jättekul att spela den här också, och sen åkte jag till Broadway senast. Sen var det liksom att, och det här är ju länge innan Fantomen här, som jag och Tobias då, Fröberg som har skrivit låten med mig till den här nya skivan Humanology, så var det ju liksom att vi gjorde en tv-serie som hette Med hjärtat som insats. Mm. Där jag följde mina idoler i deras fotspår för att ta reda på vad gör en sann entertainer. Liksom. Och Det var David Bowie i Berlin, det var Frank Sinatra i New York, Edith Piaf, Charles Aznavour i Paris och sådär. Och då kom jag ju fram till det då, att var en... att om man vågar ha hjärtat som insats, så det är då man berör som mest. I det, om man vill vara en storyteller liksom, och den typen av entertainer som jag gillar. Och då träffade jag Tobias Fröberg, för jag gjorde olika låtar med bland annat Nina Kienert och Rebecca Karlejord och Andreas Mattsson, som jag tolkade och liksom arrade med, tillsammans med Tobias. Och då så såg jag han hade inte jobbat med innan, och visste inte så mycket mer än mig än om Kristina från Duvemåla och liksom att jag höll på med musikteater. Men när han såg mig jobba i studion med låtarna, så sa han så här: gud, du är musiker liksom. Vi måste göra en platta liksom. Jag ser att du har massor i dig. Jag gjorde körer och så här, du har så mycket melodier i dig. Du är snabb liksom. Du har känsla. Och då blev jag ju smickrad, såklart, som man blir. Men jag sa så här: jag vet inte, jag tror att jag har gjort mitt liksom. Du vet så här. Och... så sa han bara på mig jättemycket. Och sen så ringde han mig så här en gång i veckan. Så här, bara, har du satt vid pianot? Har du satt vid pianot? Och så till slut började jag göra det. Och de första låten som jag skrev. Först skrev jag en på gitarr. Den sista låten på skivan som heter I'm a Believer. Och sen skrev jag den här The Mask då, som vi gjorde. Det var den första som kom ner. Och sen drog jag till Tobias som bor på Gotland. Så satt vi där några dagar och skrev massa låtar. Det var skitkul. Jag kände så här, shit, vad mycket kul det kommer ut liksom. Och du vet, man ringer till sin manager och säger: du, det är rätt bra. och sen träffade jag via honom då Catherine Williams, som har hjälpt mig med texterna. Och sen har vi har blivit ett kollektiv liksom, när vi skriver. Så jag vet inte vem som har gjort vad egentligen. Men, men hon är min ålder och superrolig, kul tjej. Liksom, och från Liverpool i England. Så vi började skriva. Så vi skrev hur många låt som helst. Och sen hade vi lite problem med att hitta rätt produktion. För att det var lätt att falla tillbaka till gamla grejer. Och så, där, och så kände jag vill vidare. Jag vill göra någonting som du sa, lyxigt. Någonting dyrt. Något som känns... stort och känns entertainer stort, som tar plats liksom så här. Jag vill inte göra någon singer-songwriter-platta, jag vill göra liksom med lite balls liksom så här, och lite mer underhållning liksom, du vet. Och så fick jag tag på en kille som heter, via mitt management, som heter Tobias Karlsson, som bland annat skrev den här Ghost Town med Adam Lambert. Och sen min stora så här, svenska favorit, Pauline, Give Me a Call och de här lite 60s-soundet. Och det var lite det jag ville göra. Min tanke var, i och med att jag gillar så här George Michael, Elton John och liksom den typen av popkillar, och sen Adele såklart, de här nya, och Duffy och Amy Winehouse och så, som har rötten i någon så här old school liksom. Så det var ju liksom, vi har gjort 10 liksom sånger, så här tidlösa sånger, men som vi då med Tobias hjälp liksom, eller vårt samarbete nu, har varit liksom att arrangera i någon slags tidlöst nästan musik som alltid kommer tillbaka liksom, du vet, så här. Och ändå gör det med stråk och blås för att få den här dramatiken, just att jag tycker jag har hittat en balans i att kunna det är ju inte teatermusik, det är ju popmusik liksom. Men den har den här dramatiska ådran som gör att jag känner att det känns relevant för mig att göra det liksom, med den publiken jag har här och men sen jag har ju ambitioner, jag önskar att den här plattan ska kunna nå utanför Sverige, även om i en liten skala. Men det är därför jag gjort den på engelska också. I och med att jag har en publik, i och med den teater jag har gjort utomlands.
Men hur stor är du utomlands? Då menar inte jag kanske i skivbranschen. Men jag tänker hur branschen?
Ja, men jag tror att jag är liksom en etablerad... musikalartist liksom. Men i och med att jag har ju inte jobbat jättemycket utomlands. Men jag är ju liksom en... Jag är en etablerad musikal, men jag är inte en... jag är inte superstjärna där heller. Alltså i den... Men i branschen är jag
en...
Ja, jag är en renommerad... Liksom.
Så att om du till exempel skulle vilja återvända till Broadway, så är det egentligen för dig några samtal bort?
Ja, men jag skulle nog, om det jag med Cameron Mackintosh, så skulle jag kunna, tror jag nu att jag skulle kunna få ett jobb. Men jag menar, men när det gäller andra producenter så tror jag, då måste jag audition.
Men när
men de pratar om mig och sådär.
När gjorde du en audition senast då?
Ja, men jag, när jag gjorde Fantomen första gången i 2012, gjorde jag audition. För då vill de ju se, det handlar ju inte
med... Det är ändå 6 år sedan.
Men det handlar ju inte om de vill se mig, om jag kan eller inte. De vill se, eller om jag kan sjunga. Eller, alltså, de vill se om det
funkar.
Om det funkar i sammanhanget. Så är det ju när man går på auditions utomlands. De vet, man kommer inte in på en casting om man är bra.
Men vill du till Broadway igen?
Jag skulle jättegärna väl tillbaka dit när det funkar med familjen. Och när det, liksom, nu, det finns ju andra saker som är i fokus för mig.
Jag vet, men frågade du till exempel Oscar när du fick erbjudande om att vara på 30-årsjubileet där?
Mm.
Eller är det en sån grej som du tänker, det där vill jag göra?
Nej, har man en familj så
fast man är stjärna.
Man. Ja. Jo, fast det måste kännas bra. Men samtidigt så är ju han så här, jag vet att det här är så stort. Det är klart att vi ska försöka fixa det liksom.
Mm.
Men det handlar inte, egentligen handlar det om, och det handlar ju om mig. Jag vill inte vara ifrån mina barn så länge. Men jag har massa grejer som jag funderar på. Jag har kontakter och som jag pratar med och säger att jag vill. Och när det dyker upp någonting så tänk på mig. Och jag menar, jag träffar folk, jag sjunger med folk. Liksom, du vet. Det gör sig nya saker hela tiden. Så att, jag menar, det skulle vara jättekul att göra en original liksom, cast på en nyskriven musikal i England eller London. Eller på Broadway.
Mm.
Men som just nu, så jag känner också att jag har gjort musik.
Men hur långt är du bokad nu då? Eller rättare sagt, oavsett om du inte kan se vad du ska göra.
Mm.
Så hur långt har du planer? För det här går ju... Med hjärtat som insats går bara i höst.
Ja, jag ville bara göra en kort.
Sen så släpps plattan nu. Då kan jag tänka att våren behöver du göra den.
Precis, då ska jag göra musiken.
Till hösten, vad ska du göra då?
Då blir det någonting annat.
Är det häxorna?
Och då blir... Nej, vad är häxorna?
Ja, men i Eastwick.
De ska göra den, ja.
Det vet du att de ska göra.
Mm.
Men ska du göra Jack Nicholsons roll?
Jag vet inte.
Skulle du vilja det?
Kanske.
Ja. Nej, men det slog mig igår bara. Jag vet, jag tänkte så här, för jag vet ju att du har gjort den.
Precis, jag gjorde originalkasten i London.
Fast då var du en annan roll
den
än den
killen
du ska göra nu. Så att,
den jag ska göra nu.
Jag
lägger ord i mina mun.
Nej, men ibland så känner jag så här att det var rätt.
Jag fattar.
Att, nej, men det är klart att han ska göra. Om jag hade fått bestämma.
Ja, vad bra. Nej, men jag har bokat ganska långt framåt, men fortfarande så har jag liksom luckor hela tiden för att det dyker upp saker. Jag skulle vilja spela mer teater, jag skulle vilja filma. Och musiken nu, jag har fått en ny tidning om musiken, så att, jag menar, vi pratar redan om att spela in en ny platta och utifrån det här soundet som jag gör nu. Så att för jag tycker att jag har hittat med The Mask och Shape of You och de här Addicted nu, att känns jag som redan är släppt. Alltså, jag känner att jag har hittat ett sound som jag kan växa i. Mm. För att återkoppla mig i. Som jag kan vara vuxen i. För det var också viktigt för mig när jag skulle göra en platta. Jag måste hitta ett sound som känns grown up. Jag kan inte låtsas att jag är 25. Liksom. Så därför var det här. Och lite faktiskt måste jag säga att det var Adels fel. För när Adele kom med sin platta med en mycket vuxnare stil liksom. Och det funkar. Hon är ju blivit så jävla megastor. tänkte jag, men om den här musiken funkar, så kanske den kan funka på en liten skala här liksom.
Mm.
Men, med en svensk artist. Så det är ju liksom en classic song. Så the classic songbook är det ju liksom. Ja. Det jag gör.
Men jag tänker så här också. Att dina plattor.
Mm.
Bra. Du som musikalartist världsklass.
Mm.
Kan du känna ibland att... För om du hade velat bli världens största musikalstjärna.
Mm.
Så hade du legat väldigt nära.
Mm.
Känns det jobbigare med konkurrensen i musikbranschen? Är det som lockar för att du känns lite så här tävling? Är det
där? Nej, men
det
var som
jag känns sa. Det för lätt att bli världens största stjärna.
Nej, men det var som jag sa till dig. Att jag tänkte liksom att... Musikteatern för mig var ett sätt, det var ju ett andra hem för mig.
Mm.
Det var ett sätt att överleva och ett sätt att fly. Att göra musik och skivor, det var ju det jag verkligen ville göra. Men det har stått åt sidan för att min musikalkarriär kom så naturligt. Mm. Jag fyllde en plats som liksom inte fanns. Mm. Som kille. Det var ju liksom Tommy Körberg och sen så hade det inte kommit någon som tog det. Det blev liksom, men det finns ju massa med bra musikalkillar, men som fick den språngbrädan liksom som jag fick. Och sen som min största passion är egentligen musiken, du vet, så här. Så därför, det är därför det är kul att hitta tillbaka till den igen. Mm. Så där. Men jag tror inte att jag har säkert funnits tillfällen när jag liksom har drivits av att det är en tuffare då för mig, som du sa. Det finns, i och med att jag har alltid haft någon slags revansch. Men nu är det inte så. Men däremot så är det att jag måste göra olika saker. Jag måste göra det här. Och i och med att jag vill berätta min historia, jag vill inte spela en roll. Och jag vill göra mitt. Och sen tror jag också när man sätter sig och skriver och man känner att shit, vi fick ihop jävligt bra låtar. Det är klart att man ska släppa det liksom. Och som sagt, det är en nytändning och jag ser fram emot att få spela de här låtarna live. Nu gör jag ju massa låtar här, men det är en föreställning på ett annat sätt. Att bara göra en konsert skulle vara kul liksom med bandet. Och jag har ju, det var som roligt med skivan, att just vi har skrivit den runt om i världen. Den är ju skriven i Los Angeles och New York och London och på Gotland och Stockholm. Så, och då, när jag bodde i New York senast så var det faktiskt, det berättade jag för dig tror jag sist vi träffades, att Andreas Lundstedt hade lagt upp en så här Instagram-grej, feed med om ett, så här, en gospel-trio från Atlanta som hade sjungit mycket med så här Ariana Grande och grejer. Och det var så många gånger han la upp den där och de lät så jäkla bra, så tänkte jag måste ringa upp. Så jag ringde upp dem och frågade om de kunde tänka sig eller via min producent, om de kunde tänka sig att köra på skivan. Så nu körar de på hela skivan. De har gjort jättemycket tycker jag för att ta det lite beyond Sverige. Liksom.
Har Andreas tagit 20% av deras skörs?
Nej, men han är skitklar. Jag vågar inte säga till honom först. Jag, när skivan var klar då sa jag så här, jag har en hemlighet att berätta för dig. Vadå? Det här bandet, de där som du har på din Instagram, de sjunger på hela min skiva. Han bara, what?
Erkänn att han blev lite så här först.
Nej,
lite stött.
Han blev skitglad. Han tyckte det var jätteroligt. Men sen slutade han lägga upp grejer med dem. Han lade upp andra sen som fram med någon annan. gud. Men jag, alltså, jag, du vet, jag och så, men det här med att jag har nog alltid tittat framåt, förstår du? Även om och sen är det roligt nu, så jag sa när jag var jätteung, så när någon intervjuade mig, så här, vad är det för mål? Så här, ja, men jag ska toppa när jag är 50, liksom. Det har varit liksom, för de flesta säger så här, ja, men jag ska toppa om ett år, då ska jag vara där, då ska jag vara på Billboard, och det så här. Jag bara, 50 är min, du vet, så här. Och nu är jag 47, det är 3 år kvar. Så här, det känns, man bara, får man byta till 60 eller? Ja. Nej, men det är mest för liksom det att jag har nog alltid längtat efter livserfarenhet. Jag har längtat efter, jag har alltid beundrat mina äldre kollegor i alla branscher. Mm. Liksom, inom artisterier, skådespelare, sångare och artister. Och så här, att liksom, för att... Och det är något, jag har nog alltid haft en så här old soul, liksom, du vet. Så att jag känner också, jag känner faktiskt med det här albumet, liksom, alla vägar har lett hit, liksom, på något sätt. Jag menar, nu har jag min egen label, jag har min egen produktionsbolag, jag har liksom en kontroll över det jag gör. Det är visst, det är större risker, det är större, du vet, så här, men it's my way, liksom. Du vet, så här, och jag tror att det hörs på musiken, det hörs på liksom uttrycket och jag känner också att jag, ja, men som sagt, att jag har nog, jag tittar alltid, vad händer sen då? Men skillnaden är idag att jag är inte på nästa station nu, utan jag är här och jag embrace liksom the moments jag har här på scenen. När jag står i studion och sjunger, när jag får så här feeling och så här, bandet tycker det är underbart kul och du vet, så här, jag kan liksom, jag njuter mer tycker jag än jag gjorde förut. Det är klart att det måste spegla av sig också tror jag i mitt artisteri.
Härligt. Men för alla dina fans, nu sitter vi här på Cirkus. Du har snart en föreställning.
Mm.
Vad händer nu i ditt liv? Alltså när du kommer till teatern så här. Alltså vad är uppladdningen? För du känns liksom väldigt avslappnad nu för att snart ska gå in på scenen.
Det. Ja, men jag är det. Det här är ju så sköna. Vi är 7 stycken. Alltså vi kan max 15 personer här på teatern som gör den här föreställningen. Vi är så liten. Det är som att säga, kör, vill jag get vandage.
Men vad gör du? Harklar du bara upp dig liksom? Eller har
det var faktiskt någon som frågade mig, vad sjunger du upp? Nej, jag har nästan aldrig sjungit upp så här mycket. Utan det finns något som heter, det här är så här, termer då. Nej, men så här ramdristret. Det är så här. Det är mest för att få igång liksom.
Hur många sådana gör du?
Nej, men jag kanske håller på så där 5 minuter liksom, du vet, från och till. Dricka mycket vatten och så har jag någon så här, jag älskar gröna äpplen, för det är så här för igång saliven och så där. För det är lätt att man blir torr i munnen om man blir nervös. Jag blir oftast nervös. Alltså förr i tiden blev jag nervös, kunde jag vara nervös en timme innan jag skulle stå på scen. Det går ju ohållbart liksom. Men nu blir jag nervös att sista låten innan min entré kommer igång, då blir jag så här. Då brukar jag säga till Johan Björk som är min påklädare, så brukar jag säga till honom så här att nu vet inte jag om jag vill göra det här. Och så tittar han på mig och bara, jo du kan, han är så gullig. Jag bara, men jag skämtar lite, men ändå så här. Och så går jag in och så är det som att det lossnar.
Släpper i samma sekund.
Ja, sen är det när det är något så personligt som den här föreställningen är. Det är ju, jag vill ju berätta det här. Liksom, det här är i livet nu. Och liksom, det är ju fantastiskt. Och så är alla där. Men jag menar, sen är ju varje föreställning. En föreställning är ju liksom mötet mellan artist och publik. Publiken har en förväntning, jag har en förväntning. Den här föreställningen var intressant. För folk vet inte riktigt vad det är. Mm. Så en del förväntar sig en sak och andra. Så kan en föreställning, kan det vara en publik som är väldigt öppen. De är med på noterna från början. En föreställning när det kanske hälften har väntat sig en viss grej. Då kan det vara lite avvaktande först. Tills de vågar släppa taget och följa med liksom, i det jag berättar nu. Det är kul. Det här är fantastiskt i den här föreställningen. För det är väldigt storslaget. Och sen har vi den här scenen. När vi gör en cover som jag gjorde i den här Isa Historia-skivan som heter R.E.M.'s Everybody Hurts, som ensemblen gör mest och jag är med för att ha en som är liksom höjd.
De sitter i ringen där, va?
Ja, precis. Alltså. Som ett möte liksom, eller ett gruppterapimöte. Och där vi alla sitter i underkläder och är liksom avskalade inför varandra och liksom på något sätt. Den är väldigt stark och det är inget. Men där kan inte folk värja sig riktigt. Då känns det som att folk fattar. Alltså, det är en annan formspråk på den här föreställningen som har gjorts förut. Och det är väl också min ambition som kreatör och producent och regissör. Du vet, allt det där som jag håller på med. Att vara med och förnya eller testa nya grejer. Och liksom, jag menar, jag kunde gjort en show med ett band och stå och hänga, svänga och liksom fira dansare och göra. Det hade ju varit enklare.
En dussin show på Hamburg Börs kanske.
Ja. Men utan att inte förringa det, men jag menar, jag ville inte det.
Nej.
Jag ville göra något annat.
Vad härligt. Jag får tacka för att jag fick komma hit till din teater.
Tack snälla.
Tack för att du var med.
Tack för att jag fick hålla med mick.
Ja. Har du kramp nu?
Ja, lite faktiskt. Nej, det är lugnt.
Ja, jag förstör hela din kväll.
Nej, det är okej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.